När vi inte har fullt upp på sjukhuset med praktik eller plugg så älskar vi att kunna landa i lugnet på Hagabadet och få tid för oss själva, att få komma ner i varv eller kanske gå på en yogaklass för att hämta ny energi.
Tack Hagabadet att vi får värna vår hälsa med er.
Stort tack!
Läkare med Värna och Elsa.
Okej, vi är inne på näst sista avsnittet i säsong 2. Och hur känns det, Värna?
Jag är taggad. Idag vi ska få en gäst inom ett ämne där jag kan verkligen inte mycket.
Jaså?
Dagens avsnitt handlar ju om droger och narkotika.
Ja.
Jag vill alltid liksom läsa om det och veta och liksom ha kollat på dokumentärer och sådär. Men att verkligen veta vad man ska tycka om, jag vill basera det på ett liksom kunskap som jag inte har. Att jag vet liksom, är jag emot cannabis som exempelvis läkemedel i Sverige, då måste jag först grunda liksom vad är för- och nackdelar och sådär. Så det ska bli spännande att prata med Keivan Givanchiri.
Absolut, och jag kan också tycka att absolut, vi har läst mycket om droger på läkarprogrammet. Framförallt både vi har läst psykiatrikurser, vi kan läsa om det mycket. Men det finns så otroligt många olika droger och det kommer nya hela tiden och det varierar vilka som är mest populära. De delas in i olika grupper, vi har ju de som är uppåtchack som vi ska prata om och hallucinogener, och det är så väldigt många olika med olika effekter och olika risker och anledningar till varför folk vill använda dem. Mm. Så det är svårt att också komma ihåg vad som händer i olika droger.
Mm.
Det är komplicerat.
Verkligen.
Men vi ska få hjälp att reda ut lite.
Mm, ja, jag tror att det är viktigt ämne också för att i dagens samhälle när det blir allt för vanligare. Jag tror att de flesta av oss vet någon i sin närhet som har testat eller använt någonting.
Mm.
Så det är ändå liksom tryggt att veta lite hur det funkar.
Ja, vad händer i kroppen kommer ni få reda på nu.
Välkommen Keivan.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, jättekul att du vill vara med. Jag tänker att för de som inte känner dig Keivan, vill du börja med att presentera dig själv?
Ja, jag heter Keivan Givanchiri då. Född och uppväxt i Stockholm. Eller född i Stockholm, uppväxt i Lund faktiskt. Mm. Och bor i Malmö just nu, har en liten familj, en liten dotter på 1 år, en liten hund på 6 år och en fru på inte små år utan 31 år såklart.
Och du är läkare?
Ja, men precis, jag är läkare och jobbar för tillfället på onkologen, alltså stället som tar hand om cancer och cancerbehandling.
Mm.
Men forskar faktiskt också separat inom demens, någonting helt annat.
Mm.
Så att, det är inte så vanligt att man gör det faktiskt, att man forskar på någonting annat än vad man jobbar med. Men det är kul med omväxlingen.
Mm. Wow, spännande. Men du har ganska nyligen blivit färdig med din AT, eller hur?
Ja, precis. Så att, i juni blev jag färdig med min AT förra året. Så jag är nybakad läkare kan man säga. Försöker fortfarande testa mina vingar. Även om man ska säga det högt till patienterna kanske.
Hur känns det? Känner du dig som läkare? Jag bara tänker liksom, från vårat håll, vi är snart färdiga med läkarprogrammet. Och då blir vi inte läkare, vi blir underläkare. Men jag känner mig inte som en äkta läkare, om du fattar vad jag menar. Känner du dig som en äkta läkare?
Ja, men alltså från och till, vissa dagar känner man sig absolut inte som en läkare och vissa dagar känner man sig väldigt mycket som en läkare. Men där kommer ju AT:n in då, så den är ju fantastisk för att man ska komma in i den känslan, och speciellt när man är på vårdcentral där i slutet. Det är då man, jag tror de flesta börjar känna att jag kan faktiskt grejer. Jag har läst olika grejer 6000 gånger, nu kommer jag ihåg det som jag behöver komma ihåg för att kunna i alla fall låtsas vara en bra läkare.
Mm. Vad kul. Jag
bra.
Men gör du din ST nu eller gör du, eller liksom nu jobbar du i tjänst på onkologen eller?
Precis, och nu har jag egentligen ett vikariat inför en SD, men man har handledare och så att man kan tillgodoräkna sig all tid. Det är bara inte en SD på pappret.
Mm. Då kommer frågan, varför blev det just onkologi? Hur kommer det sig?
Ja, men jag tycker om jättemycket. Alltså, jag är superbred. Jag tycker allt är spännande med kroppen. Men onkologi var väl kanske det som stack ut. Det var också det som jag kände att jag var tvungen att testa innan jag verkligen bestämde mig för någonting. Att nu kanske jag kommer ångra om jag aldrig har jobbat på onkologen. Mm. Och sen så älskar jag mötet med patienter. Mötet med människor. Kunna ta hand om, bemöta människor i olika situationer. Det är väl egentligen det som gör att jag drivs mest av att vara på onkolog.
Mm. Jag känner verkligen att onkologen är en sån plats där ens personlighet kan få verkligen... alltså man kan göra så mycket med sin personlighet just i de här svåra samtalen med tunga diagnoser, att hur mycket man själv kan göra som läkare med sitt bemötande och hur man liksom, ja, men, ja, möter patienten och berättar om sjukdomar och sådana saker.
Verkligen.
Definitivt, det är otroligt viktigt och det är så speciellt att kunna ha så tuffa samtal med någon som man absolut inte känner heller.
Mm.
Och försöka bemöta det, det är verkligen en konst i sig.
Mm. Wow, verkligen. Dagens ämne är något helt annat. Avsnittet handlar om alltså droger och narkotika. Hur kommer det sig att du kan saker inom det ämnet? Eller alla kan väl, vi kan säga att du kan de vanliga läkarstudenterna eller läkare.
Ja, men precis. Att jag, det är egentligen en slump. Men jag har alltid tyckt om att föreläsa och presentera. Och fick när jag gick på läkarprogrammet 2014 ganska tidigt möjligheten att gå med då i stiftelsen Choice. Som är en ideell organisation där läkarstudenter får föreläsa för gymnasieelever, för högstadieelever om just alkohol, narkotika och tobak. Och det är ju liksom som vilken person som helst som man ska föreläsa för. De har ju 1000 frågor. Så att man var ju tvungen att läsa på innan och man fick läsa på efteråt och man fick återkomma med saker man inte kunde. Så att det ledde ju definitivt till en fördjupad kunskap inom narkotika och droger och beroende och alkohol och så vidare.
Fråga, är det här någonting fortfarande aktiv inom stiftelsen Choice eller har du lagt det på hyllan nu?
Nej, jag är faktiskt fortfarande aktiv. Vi var nyligen faktiskt i Dubai på världsutställningen där. Och presenterade. Det är ju liksom, Stiftelsen Choice är ganska häftigt och relativt unikt för att deras liksom grundtanke är ju att vi ska komma ut till ungdomar och ge dem information om hur kroppen fungerar, vad händer när vi påverkas av alkohol, narkotika och tobak, varför reagerar kroppen som de gör och sen ska liksom ungdomar med information kunna ta beslut själv. Vi är ju liksom inga, vi säger inte röker du så dör du, utan vi säger vad det här händer i kroppen, det här är effekterna. Och det är ju ganska unikt för att vi lever ju faktiskt i ett samhälle där de flesta får hjälp när de väl är sjuka.
Mm.
Och där detta är ju riktig primärprevention så att säga. Vi formar ju ett hälsosamt liv tidigt, så kan man säga.
Det är så inspirerande och så verkligen att jag kommer få mer, alltså se mer av. Mycket mer i framförallt också grundskolan när man får lära sig så mycket om kemi och allting. Att man får lära sig mer om kroppen också för att kunna ta sådana beslut om sig själv.
Ja, alltså jag kan komma ihåg att i skolan någon hade berättat för mig vad händer i kroppen när jag dricker alkohol. Utan det var bara man ska inte dricka eller röka eller använda droger.
Nej, precis.
Men någon har någonsin berättat för mig vad det leder till liksom.
Ja. Och det är ju det klassiska, liksom, den här skrämselpropagandan. Men det är lite synd, för som sagt, hamnar du i ett missbruk eller hamnar du egentligen med vilken sjukdom som helst på vårdcentral så kommer vårdcentralen säga till dig att du ska inte dricka, du ska inte röka, du ska ha en hälsosam livsstil, du ska motionera regelbundet. Varför kan vi inte informera och göra detta innan folk är sjuka? Hur mycket sjukdom skulle vi kunna förebygga?
Verkligen.
Det är ju en intressant fråga.
Men om vi tar lite kort då, det finns ju helt, alltså det finns jättemånga olika droger och substanser. Men om vi nu börjar med alkohol, man blir ju oftast ganska, liksom, kan man säga, modig. Eller, ja, man blir
man tappar lite konsekvenstänket.
Ja, exakt. Man alkohol. Hur kommer det sig? Varför blir man så självsäker också?
Ja, men alkohol är ju kanske då en av världens och samhällets vanligaste droger. Men jag ska inte säga vetenskapliga sammanhang, men det kallas ju en dirty drug. Och det är för att den liksom slår på hela hjärnan. Sen har den ju vissa delar som är lite mer intensivt påverkade. Och det är främre delen av hjärnan, frontalloben, som står för personlighet, konsekvenstänk, vårt sociala beteende. Som många kan känna igen då när man dricker. Och det alkohol gör generellt är att det dämpar all aktivitet i vår hjärna. Så att man tänker kanske inte på det riktigt, för vissa får ju lite energi och blir speedade och kan ju dansa hela natten lång. Men det är ju det som händer. Det hämmar ju konsekvenstänket. Det gör att vi gör dumma saker. Vi blir kanske mer snackiga för att vi håller inte tillbaka längre. Och fram till ungefär, ja, men någonstans 0,8 promille som får klassas som en salongsberusning, så mår man ganska bra av alkohol, för då har man inte liksom upplevt de starkt dämpande effekterna. Man säger ju att om man har möjlighet så ska man ju försöka ligga strax under där för att ha en fantastisk fest. Det är inget man kanske ska uppmana till, men så fort man liksom hamnar över där, då man kan liksom, då, det är då det blir fel. Hamnar vi över 0,8 promille så får vi de negativa effekterna, vilket gör att vi oftast kanske gör saker som vi verkligen ångrar, eller att vi blir så pass trött så att vi somnar, tappar energi, och i värsta fall då så sprider ju sig alkohol bak i hjärnan och hamnar på hjärnstam, och hjärnstammen sköter ju våra primitiva funktioner som att andas och hålla oss vakna. Så att en väldigt stark berusning och en promillehalt på 3-4 leder ju till att man slutar andas och kan hamna i koma till exempel. Så att alkohol är en speciell drog, men mycket förklaras av att den hämmar allt. Man kan bli yr, det sätter ut balanssystemet. Man får sämre syn, det påverkar synen.
Ja. Sen så talas det ofta om uppers och downers. Alltså olika droger som kan liksom ge en energi om man blir liksom speedad. Eller att man blir lite lugn och lite så liksom. Ja, exakt.
Precis.
Har du några exempel att dra? Liksom, vad finns det olika droger som gör olika saker i hjärnan?
Ja, men definitivt. Alltså, man kan ju rent generellt säga att drogerna går ju på vårt belöningssystem. Och belöningssystemet består av flera olika delar i hjärnan som är väldigt primitiva. Belöningssystemet är ju därför att vi ska överleva. Belöningssystemet säger ju till mig att Kevin, du är hungrig och nu åt du spaghetti och köttfärssås. Vad gott det var. Vad härligt. Ät spaghetti och köttfärssås flera gånger för då mår du bra. Det kan också liksom rent krasst dras till att Kevin, nu stoppade du handen i elden. Det gjorde jätteont. Ajabaja. Stoppa inte handen i elden längre. Nu använder jag mig av sådana här termer, för jag är pappaledig, jag har en ettåring, så därför får jag säga ajabaja och sådana grejer. Men, så att det finns liksom, det finns ju ett minne i det, vårt belöningssystem, så att vi minns ju det som är bra och vi minns det som är dåligt. Och dopamin är liksom vår typiska signalsubstans i hjärnan som signalerar härlighet, gladhet. Men det finns många andra substanser som påverkas när vi tar olika droger. Och de här uppåtsubstanserna då, Värna, som du, det är ju liksom centralstimulanser, jag kallas de i många munnar. Och det är ju kokain, amfetamin. Och de, förutom att de ger en stark dopaminfrisättning, så frisätter de ett annat ämne, noradrenalin, som är väldigt likt adrenalin. Och adrenalin är ju liksom ett adrenalinpåslag. Det är ju liksom, det är det ämnet som frisätts när vi rent primitivt ska slåss eller fly från för våra liv. Så att då blir man ju jättepigg. Pupillerna vidgas, man släpper in mer ljus, musklerna spänns, man får mer blod till musklerna, man blir pigg, man behöver inte äta. Du behöver oftast inte kissa. Man behöver kanske kissa lite. Och det är visserligen en intressant kuriosa, att varför kissar vi när vi är nervösa? Jo, för att Då har vi ett adrenalinpåslag och kroppen gör sig av med vätska för att väga mindre så att vi kan fly lättare och springa längre.
Smart. Det är ytterligare en gång man fascineras av kroppen och inser hur komplicerad den är och hur smart den är.
Ja.
Får man sådana aha-upplevelser och bara shit, alltså kroppen kan mycket mer än jag förstår.
Ja, verkligen.
Ja, ja. Så att kokain och amfetamin är ju de typiska, det som man kallar uppåtdroger eller liksom uppåtschack. Det gör ju oss pigga, sätter igång det här systemet. Sen är det ju andra substanser då, och då är väl det klassiska det som man kallar opioider, opiater. Vi pratar opium som då kommer fint från valmoblomman, eller heroin eller morfin. Tramadol som också är en tablett, ett läkemedel som används inom vården för smärtstillande, har ju blivit väldigt populärt, i alla fall i Skåne, att missbruka. Men de här ämnena släpper ju också dopamin. Man mår härligt, man mår gött. Men de hämmar hjärnan, lite som alkohol, så hämmar de signalsubstanser så att du får ett lugn. Du får bort ångest, du får bort stress. Och fortlöper det längre så får du ju det här med att du blir trött, sömnig, andningspåverkan återigen. Och lite som alkohol. Så det är egentligen de klassiska. Pratar man uppåtschack så pratar man centralstimulantia, kokain, amfetamin. Pratar vi de lugnande drogerna så pratar man oftast heroin, morfin.
Just det. Det finns ju, nu låter det lite som att varsamt att ta de här drogerna. Man blir pigg, man vill inte äta och man blir lugn och man blir det. Alltså det. Men det finns massor av risker som vi inte har gått in på. Men jag tänker på det. Ja. Är riskprofilen olika om man ser på uppåtschack och nedåtschack? Eller är det samma risker med dem?
Det beror lite på vad man tolkar som risker. Alltså kokain och amfetamin är ju ganska starkt förknippad med psykoser. Att man blir paranoid. Och psykos är ju egentligen att vi får en rubbad världsbild, kan man säga. Man kan ju få för sig att folk i sin närhet vill skada en. Eller att polisen är efter en. Och då kan det ju leda till att man blir aggressiv, skadar andra människor. Man utsätter sig själv för skada. Heroin på det sättet till exempel är ju dels skadligt för våra blodkärl. Det är skadligt med tanke på att vi oftast injicerar det för andra sjukdomar som medföljer som HIV och hepatit. Och är faktiskt, jag tror att HIV, det är den enda drogen jag har läst om som är associerad med en ökad dödlighet. Injicerar du heroin så har du typ 7 gånger större sannolikhet att dö jämfört med en person som inte injicerar heroin.
Mm.
Det är det man ska komma ihåg också, att de här drogerna är oftast att du får en eufori, en behaglighet, en glädje, ett lugn, en härlig känsla i kroppen. Men många gånger är det ofta så att du kan få till exempel då en psykos eller att du riskerar att ta livet av dig bara du förbrukar dem. Du riskerar att begå brott. Benzodiazepiner, som egentligen får väl ses som ett läkemedel som är lugnande och ångestdämpande, är ju starkt förknippat med kriminella brott, brottshandlingar och våldsbrott. Mm. Så det är väl egentligen de direkt negativa konsekvenserna.
Mm. En kategori som vi inte har tagit upp, men som jag vill bara fråga om, är hallucinogener.
Ja.
Vet man något om hur de funkar? Och hur kommer det sig att man kan, som det var någon dokumentär jag kollade, och de sa att man kan fastna på trippen, att man kommer aldrig tillbaka.
Ja, det stämmer. Jag har inget svar på det här med att fastna på trippen. Det har jag också läst om. Och det är nu snack om, de är lite olika, men hallucinogener då är ju, det de kännetecknas av är att de påverkar ju våra sinnesintryck, så att man ser saker som inte finns, man hör saker som inte finns. Där har vi ju till exempel ecstasy som är en hallucinogen, men egentligen är en centralstimulans, alltså det liknar kokain och amfetamin väldigt mycket, men du blir inte lika pigg av det, utan du får mer av liksom de här hallucinogena egenskaperna. Och det är en annan signalsubstans som påverkar, och det är serotonin heter det. Och det är också ganska intressant för att det kan ju ge psykoser återigen, att man får en rubbad världsbild. Man tror på saker som inte finns. Och det är ju faktiskt serotonin vi behandlar inom vården när någon har en psykos. Alltså de läkemedel man får, de dämpar ju serotonin i hjärnan. Många av dem. Så att de verkar genom serotonin främst. Sen finns det ju LSD som är ju starkare än ecstasy och är väl kanske liksom den hallucinogena drogen. Och den kan ju bli helt galet och bananas. Och där vet jag att det finns historier, lite som att inte fastna i trippen, men vissa har beskrivit att man liksom någon månad efter man har tagit det helt plötsligt får en kick igen och börjar hallucinera. Så att hjärnan sätts ur spel. Och det är lite, det är egentligen förmodligen, nu spekulerar jag, men droger påverkar vårt belöningssystem. Vårt belöningssystem är primitivt och enkelt. Droger förändrar vårt belöningssystem. Det är inte så att det bara spelar på det, utan det ändrar liksom signalerna i hjärnan. Och sannolikt är det väl då så att de här hallucinogena gör det också permanent. Och kan ta ganska lång tid innan du återhämtar dig.
Mm.
Finns de som ser samma saker som de har sett när de hade en hallucination fortsatt efteråt, alltså flera dagar och veckor efteråt. Varför vet inte, måste vara fruktansvärt läskigt. Och LSD för den delen har ju det sjuka att man kan ju, det går, ja, man kan knappt förstå det, men du kan se ljud,
ja,
och höra saker.
Det har jag också.
Vilket är absurt, men så du kan se musik och du kan höra.
Ja, det låter helt
obehagligt när jag kollade på den här kommentären. Alltså det var så obehagligt och det var liksom folk som hade varit missbrukare av just LSD som berättade hur det var liksom.
Ja.
Obehagligt. Men räknas, jag blir osäker, räknas cannabis som en hallucinogen?
Nej, det gör inte det rent krasst. Sen är det, och det är väldigt ovanligt att man skulle hallucinera på cannabis. Men det finns ju faktiskt någonting som heter cannabispsykos. Återigen att ens världsbild blir påverkad. Och det läskiga med de här psykoserna och det man liksom ska ta med sig, det är ju att bara för att du inte får det första gången så betyder det inte att du inte får det andra gången. Vissa får det första gången och det är definitivt i nästan 100% grad folk som inte testar igen. Men så att man ska inte känna sig övermänsklig. Och man tror ju inte att det finns, men det är ju de vi träffar inom vården. Cannabispsykoserna. Och cannabis skiljer sig helt på det sättet. Den har ju liksom en aktiv substans, THC, som binder till specifika receptorer i hjärnan. Och egentligen ger ju ett lugn. Du blir glad och lugn, men kan ju få ju lite hallucinogena egenskaper som att du, tidsuppfattning påverkas och du känner dig för långsamma rörelser och seg. Och
kan vi bara kort nämna lite om de olika drogerna och om det finns en skillnad mellan beroendepotential mellan exempelvis centralstimulantia och lugnande substanser?
Ja, det man kan tillägga är ju att lugnande substanser, som jag nämnde, är ju de här opiaterna i regel. Men det finns ju de här, det som man ibland snackar om, sedativa. Och sedativa är ju oftast läkemedel som vi använder inom sjukvården. Det är ju benzodiazepiner, det är ångestdämpande läkemedel. Och de stärker oftast liksom signalsubstanser av andra droger, så att vissa människor vill ta benzodiazepiner och alkohol tillsammans, men det man inte vet är att alkoholens effekt förvärras. Så att du blir ofta sömnig och trött och däckar. Så att benzodiazepiner och de här preparaten ingår då oftast i de sedativa också. Nu fick vi lite besök här. Ska du
gå till mamma?
Ungsta, ungsta gäster med oss.
Ja.
Åh,
oh,
ja. Ja, datorer är superspännande.
Det är nog den yngsta poddaren någonsin.
Ja.
Om några år sitter hon här.
Ja.
Men kollar man då på beroendepotentialen, Verna, så är det ju lite intressant, för att cannabis och LSD och ecstasy, de klassas ju som ganska lågt beroendeframkallande. Och jämfört med alkohol, alkohol är mer beroendeframkallande. Kokain, amfetamin hamnar lite högre upp, och heroin säger man är värst. Och det man oftast förknippar med beroendeframkallande är ju hur snabbt frisätter de dopamin i hjärnan. Och där är det mycket långsammare för cannabis och ecstasy och LSD, medan kokain och amfetamin och framförallt heroin är ju supersnabbt.
Har det något att göra? Det är kick
jättesnabbt.
Ja, jag tänkte det. Det är liksom, det är typ korrelerat då till det här ruset man snackar om. Att,
ja.
Att heroin då...
Heroin, ja, och heroin, alltså det är, vi pratar 30 sekunder, en minut liksom. Och det är ganska snabbt i ruset. Det går över på några enstaka minuter och sen har du bara morfin kvar i kroppen. Det bryts ner till morfin. Så att
det är obehagligt vad det kan göra med kroppen.
Nej, men det är det man säger. Om framförallt heroin säger man ju det, att det är absolut inte en drog man ska testa. För det kan du bli beroende av första gången du tar det.
Ja.
Och där kommer vårt beroendesystem in igen. Alltså, man har ju snackat mycket om det här med hur vi ska undvika beroende, men framförallt är det ju vårt minne. Vi kommer aldrig få bort minnet av att hur det kändes.
Mm.
Som när jag stoppade handen i elden eller som när jag åt min spaghetti och köttfärssås.
Just det. Nej. Ja, viktigt att ta med sig, och kanske bra för alla som lyssnar också, att tänka på att don't try it.
Ja, en gång för mycket liksom.
Ja.
Ja.
Ja. Okej, men nu ska vi dyka in lite då på cannabis, som är ett väldigt debatterat ämne. Och
ja,
jag tycker det personligen för mig är en väldigt intressant fråga också, för att jag har bekant, nära bekant som har epilepsi till exempel, och hon har väldigt svår behandlad epilepsi. Och i Sverige använder vi ju inte cannabis som läkemedel, eller bara i väldigt utvalda fall, men det är ju ingenting generellt accepterat.
Mm.
Och jag tänker bara först och främst, vad gör cannabis i kroppen?
Ja, alltså cannabis binder ju till olika receptorer i hjärnan och ger ju framförallt ett lugn, det hindrar ett illamående, det kan upplevas som smärtstillande, det kan vara ångestdämpande, har ju ganska bred effekt. Sen ska man ju inte glömma att cannabis är ju cannabis och den aktiva substansen är THC. Så det som används inom vården är ju oftast THC liksom renat. Det är väldigt få personer, det är ingen som kommer få en joint av en läkare och säga rök 4 gånger om dagen, morgon och kväll. Så funkar det inte. Utan det är liksom renat, det är tabletter eller och så vidare. Och nu sa du någonting som var mer än vad jag visste, men jag tror inte någon svensk läkare får skriva ut cannabis, men det kanske man får.
Jag kan ju också ha missuppfattat det, men när jag gjorde lite koll på det, så tyckte jag att jag uppfattade att det kan vara liksom i specialfall, och det kallas för licens eller vad det heter, när man
licenspreparat,
men alltså absolut ingenting som man ser i generellt, men i väldigt specifika fall så har jag uppfattat det, men jag tror inte heller att det man kan gå och be om.
Nej, så är det säkert. Alltså man kan ju definitivt säga att alla läkare får inte skriva ut det. Vissa läkemedel har ju sån här specifik förskrivningsrätt som är bunden till en speciell läkare. Och sen finns det ju licenspreparaten som man måste ansöka för. Och det kanske har varit aktuellt då i din kompis fall att det har varit ett väldigt unikt och svårbehandlad epilepsi som man kanske har testat allt som finns.
Mm. Ja, nej, hon har inte fått det, så jag ska säga det med.
Men
mer den här frågan kring vad är det cannabis alltså gör i kroppen, och hur kan det, till exempel i USA då, där man använder det mer som läkemedel, vad är det kan göra i läkemedelssyfte som kan vara positivt?
Mm. Ja, alltså det är ju egentligen de effekterna när du tar det. Det är ju återigen en hämmande drog, så det hämmar ju signaler i hjärnan. Och om man då ska spekulera, så tänker jag att det är så det kanske skulle kunna fungera mot epilepsi också, där du har ett fyrverkeri av signaler i hjärnan, så skulle cannabis kunna dämpa dessa signaler. Det jag vet, och där det har varit väldigt aktuellt, det är ju till exempel i cancerbehandling. Och det är inte för att behandla cancern, utan det är ju för att hjälpa personer med illamående, framförallt illamående, vid behandling för cancer när de får cellgifter. Då har man i vissa fall snackat om cannabis, och då är det oftast folk som kanske verkligen måste få behandling, eller folk som är i livets slutskede där man liksom tänker att nu handlar det mer om att ha ett gott liv sista tiden, och då är cannabis ett alternativ för att det minskar illamående och det ökar framförallt aptiten. Så att du äter bättre och håller dig liksom, ja, du tappar inte för mycket i vikt och du behåller energi och så.
Det är klart, så ångestdämpande, då kan man,
ja, tänka att det är väldigt definitivt. Ja.
Slutskede, och även hos cancerpatienter. Alltså.
Ja.
Verkligen.
Så där har det använts mycket, eller där är det ju ett användningsområde så att säga. Sen tror jag det blir liksom det här kruxet med Sverige är ju att, och nu ska jag inte säga för mycket, men i Sverige är det väl generellt så att ett läkemedel som introduceras måste, du måste kunna säga att detta är för att behandla illamående specifikt. Du måste kunna säga att det är bättre eller minst lika bra som det som finns på marknaden. Jag tror att i USA är det så att det ska vara bättre än placebo. Jag är inte 100% säker, men jag tror att det är så att det ska vara bättre än placebo. Det är en ganska stor skillnad.
Just det. Men det måste ju också vara en hel del risker med det, tänker jag, i och med att det är så debatterat. Vad är de största riskerna med cannabis?
Alltså de största riskerna med cannabis, alltså återigen så har du ju beroendepotentialen. Det är inte superberoendeframkallande jämfört med de andra drogerna, men det är ju beroendeframkallande. Så mycket av läkemedlen som vi ger inom vården, det ska man ta med sig. Men riskerna är ju det liksom långtidseffekterna av cannabis. Man kan säga så här att cannabis i grund och botten gör att du blir lugn, du får en eufori, behaglighetskänsla, du blir trött. Du får, och det är liksom that's it, det är liksom the basic cannabis, om vi inte pratar om psykos och så. Det som händer när du inte röker cannabis är ju klart tvärtom. Alltså du kan bli pillig, du kan bli lite stirrig, du har svårt att sova. Väldigt vanligt att cannabismissbrukare behöver röka för att somna på nätterna. För det är ju abstinensen. Och vi kanske diskuterar abstinens senare, men det är ju liksom motreaktionen på det en drog ger oss. Att cannabis ger oss sömn, så kommer vi inte kunna sova utan cannabis. Så kan man milt säga det.
Ja.
Sen är det ju inom vården ska man ju också vara medveten om var ska vi dra gränserna om man då skulle få cannabis för epilepsi. Vem är aktuell för att få cannabis till exempel? Och sen så ska det ju också kunna produceras, levereras och hanteras på ett säkert sätt. Du måste ju liksom ha hela kedjan, och där brister nog cannabis framförallt i Sverige. Hur ska vi se till att produktionen går till på rätt sätt? Hur ska leveranserna gå till? Och så.
Det leder mig lite in på den sista frågan jag tänkte på just kring cannabis, som är lite vad du tror om framtiden kring cannabis. Jag funderar på lite, vad kommer vi se? Kommer vi när vi är färdiga läkare, utbakade, kommer vi få förskriva cannabis, eller kommer det snarare vara att det är liksom inte alls på tapeten?
Jag tror faktiskt aldrig, jag tror aldrig att det kommer bli legaliserat eller tillåtet att det förskrivs i Sverige. Jag tror definitivt att det kommer bli det i andra länder där det framförallt är legaliserat redan nu, och framförallt är det tillåtet i vissa delar av länderna. Det tror jag. Och där är ju återigen frågan, liksom, skulle man ge det i livets slutskede, vad är skadan, så att säga? Vi ger ju morfinpreparat, extremt höga doser, men det är doser som vi kan kontrollera biverkningarna, vi kan kontrollera produktionen, också i superberoende framkallande. Men, och då hamnar man kanske på den fina diskussionen om alkohol och rökning hade kommit idag, hade det varit lagligt?
Ja, precis.
Det, jag tror att allting har sin tid. Ja, förmodligen, nej.
Exakt.
Så att, men jag tror att Sverige, där har vi mycket, mycket som står emot historiskt och liksom att introducera det. Var ska vi dra gränserna är väl egentligen det som är problemet.
Ja, men precis. Men det är svårt, och det är också svårt när det blir så att, ja, men man kan få det om man bor där men inte om man bor här. Eller, alltså, det blir så svårt också som för individer som kanske känner att de hade behövt det om man har en svår epilepsi eller liknande.
Alltså, verkligen.
Hur man själv ska ta ställning när man tänker att, ja, men skulle jag må bättre om jag bodde i USA och kunde få cannabis eller sådana saker.
Ja.
Svårt.
Verkligen.
Men då ska man ju ta med sig att vi har inget som är sämre. Alltså det vi har att erbjuda ska vara minst lika bra, om inte bättre.
Ja.
Och sen vill jag verkligen tillägga att cannabis generellt kanske inte upplevs ha så mycket negativa effekter, men man ser framförallt hos barn och unga att det påverkar utvecklingen av hjärnan, alltså inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter och minnesbesvär och så att, och depression för den delen för långtidsanvändning. Så att man ska inte säga att jag kanske var lite för mild vad de negativa konsekvenserna är. Ja. Men är man i ett livets slutskede så är det ju såklart en helt annan fråga.
Precis, verkligen. Mm. Mm. Då har vi lärt oss en hel del om droger och hur det funkar och vad det finns för risker och även vad det gör med kroppen. Liksom. Då har vi vår sista fråga, eller hur?
Ja, men jag har en liten sak att vara lite nyfiken på också. Inte kopplat till cannabis, men kopplat till det vi pratade om i början, att du föreläst på skolor om just droger. Jag är nyfiken på, vad är ungdomarnas vanligaste fråga till dig när du föreläser om alkohol och narkotika? Mm. Vad är de nyfikna på? Nästa generation.
Så nästa generation är ju väldigt nyfikna och är ju en speciell generation, för vi har så mycket information tillgänglig. De har ju läst mycket. Jag tror att källkritik är kanske det absolut bästa vi skulle kunna lära ut i skolor i nuläget. Men det varierar helt verkligen. Jag har fått allt till, varför är inte cannabis lagligt om alkohol är lagligt? Varför dricker du kaffe när du föreläser? Det är ju också en drog. Som jag inte kunde svara på riktigt. Men
okay.
Man väljer, ja. Ska man testa de här drogerna? Ska man testa? Varför testar man inte läkemedel och så på brottslingar? Alltså det kan vara vad som helst. Ungdomar frågar vilt. Många gånger har de fått sin information tyvärr från forum och sånt, där det är liksom personliga beskrivningar av droger. Och det är viktigt att ta med sig att på individnivå kan vi aldrig säga någonting, utan vi måste verkligen kolla på jättemånga människor innan vi kan dra våra slutsatser.
Just det.
Så det är svårt, det är en bra fråga, men det är svårt, ja, det är tufft.
De blir inte, det, är, ja. Det menar vi blir äldre som vi alla börjar ställa samma frågor.
Ja.
Och så vidare.
Man tänker så fyrkantigt, de tycker liksom sprätt.
Så open mind, ja, men kul. Okej, okay, Vanna, du får ställa sista frågan.
Okej, okay. Det här är en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är förtolkning.
Ja.
Vad är din bästa hälsotips?
Oj. Mitt bästa hälsotips som mina föräldrar sa till mig, som jag tänkte säga till min dotter, att ingenting är bra om man tar för mycket av det.
Mm. Jättefint.
Faktiskt. Jättebra.
Och då tänker jag, jag tänker inte droga visserligen, men jag tänker liksom mat, träning, vad som helst.
Ja.
Nej, men det är jobb. Ja.
Jobb. Ja. Livet helt enkelt.
Precis. Det låter som att du jobbar väldigt mycket, men Då har vi lyckats ändå hitta någon balans. Du är på pappaledighet nu.
Jag är på pappaledighet nu, ja.
Härligt. Eller är det, saknar du med jobbet mycket?
Jag skulle inte säga att jag saknar jobbet, men det är en extrem omställning att slappna av, ställa om och liksom bara fokusera på lille Nor. Det är en helt annan vardag.
Ja, spännande. Jag tycker att det låter ganska härligt.
Jag tycker också
det. Ja, men nu när det blir varmare och sommar och så är det ganska härligt. Jag ska inte klaga. Det är 6 månader, det är lyxigt. Det är en extrem fördel vi har i Sverige att vi kan göra så här.
Ja, verkligen. Det är helt fantastiskt. Mm. Ytterligare en fördel med Sverige. Nu gillar vi
landet. Ja, verkligen.
Men tack så mycket för att du ville gästa oss.
Tack. Ja, tack själva. Tack för att du fick vara med.
Lycka till.
Ja, tack detsamma.
Verkligen.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Nu känner jag i alla fall att jag har fått lite grann repetition och lite, eller ganska mycket, ny kunskap också från vad droger gör, vad som är riskerna, varför tar folk dem, hur känns det? Vad känner du?
Ja, men jag känner också att jag har fått fräscha upp mina kunskaper och lärt mig en hel del nytt. Och kan delvis hålla det som jag tyckte om droger sedan innan, men ha med sakliga liksom
argument
för varför jag tycker det jag tycker.
Ja, jag är glad att vi fick prata så mycket om cannabis, för jag har fått som sagt frågor också från min närhet, och jag tycker att det är svårt att bilda sin egen uppfattning, och det kräver ju kanske att man läser på ännu mer själv, och det finns ju dokumentärer som sagt också, men det är verkligen viktigt att förstå att det finns verkligen risker med det. Visst, det kan, man kan tänka att det är många saker som är positivt, men man ska inte bara, alltså, gå inte på att bara lyssna på en källa, och gå inte på att, ja, men, att en person säger att det funkar för den, eller en liksom lyckohistoria. Mm. Som Kayvan också sa, att vi alla är alltså unika individer, och det funkar olika för alla, så att att göra sådana saker, det är ett experiment och det är en risk. Kanske kan det funka för dig, kanske inte, men
vill du riskera resten av ditt liv och hamna att leva med en psykossjukdom, som Kayvan sa, så även om du inte har fått det för första gången när du har testat, så betyder det inte att du inte riskerar att få den nästa gång.
Nej, och precis. Och alltså, full respekt att alla får ta sitt eget beslut, känner jag, men att det finns ju anledning till varför vi säger nej till det i Sverige till exempel, så att man är medveten om det.
Verkligen.
Okej, över till något helt annat.
Ja.
Vill du börja med lyckopiller eller lyckokillar?
Ska vi börja med det tråkiga och sen avsluta med det roliga?
Ja. Vad är din lyckokiller?
Okej, min lyckokiller är att det händer så mycket de närmstkommande veckorna. Att jag känner mig ganska stressad. Alltså det är liksom verkligen sakliga saker. Jag är stressad, inte över tenta eller något sånt, utan liksom jobb i Finland, få ihop flygschema med mitt plugg, praktik, jag ska flytta. Alltså det är liksom, det är mycket som händer, och jag känner att jag vill bara sätta mig i ett litet hörn och få andas en liten stund.
Köpa det 100%. Jag tror att både du och jag kan känna så, vi kan älska att ha mycket att göra, men ibland känner man bara, shit, kan jag bara få stänga av allt annat och bara få krypa in i ett tomt eller ensamt rum och bara få andas.
Ja, det är så viktigt.
Jag förstår.
Men jag ska försöka ha varje morgon en liten lunchstund innan jag börjar min dag, så att jag kan alltid veta att på morgonen så får jag skriva och andas och ha min egna lilla stund.
Så nyttigt, wow. Bra tips.
Verkligen. Vad är din veckas lyckokiller?
Alltså jag tar det första som poppar upp i mitt huvud, och det var ju vad som hände nu innan vi poddade. Det är ju sådana olyckor som inträffar, och vi hade lite möte här innan podden, och så blev det en olycka, det kom lite vatten på datorn, så vi fick lite kaos. Så min dator just nu är ett frågetecken om den fungerar. Sånt som alltid skapar lite stress, men försöka att bara, okej, okay, det är världsliga saker, det är material som kommer att, de går att ersätta till skillnad från till exempel människor, så det är jättebra. Men man blir så, liksom, det är knasigt hur man blir så fast till en dator där man har,
Det är klart, det är liksom, ens både plugg, ditt företag, alltså det är liksom så mycket saker som ligger på en dator.
Ja.
Och när man inte kan det, alltså någon annan nerd som kan IT och datorer hade liksom bara vetat exakt, alltså vetat vad man ska göra. Men vi var ju helt liksom...
Helt lost. Vi började googla, ska man förna eller ska man inte förna? Ska man lägga den på värme eller ska man inte det? Okej, men vi får se, den står lite upp och ner nu, den är avstängd och får vila. Och ja, vi håller tummen att den laddar batterierna och torkar upp sig själv och strålar imorgon. Men vi tar det som lyckokiller. Det var det första som kom till mitt huvud.
Ja, det förstår jag verkligen.
Men let's flip side and go to some positive.
Då går jag över till angående det här fallet. Att vi fick en dator var ju tack vare min underbara snart blivande sambo som körde hemifrån hans dator till oss så att vi kunde podda och blev bara 10 minuter försenade med avsnittet.
Verkligen.
Så allmänt jag är väldigt tacksam för att ha... Ja, men kunna dela livet med någon som ibland kompromissar sitt eget för att hjälpa dig och hjälpa honom liksom. Det kan vara lättare att leva själv och liksom bara ta sina egna beslut och alltid styra. Men det är underbart att kunna dela livet med någon annan och kunna kompromissa och hitta liksom guldkanter tillsammans.
Och jag får lite flashback till vårt poddavsnitt med David Vaskeri. Ni måste lyssna på det om ni inte har lyssnat på det. En psykolog. Och vi pratar lite grann om våra privatliv, du och jag. Och diskuterar det med David Vaskeri. Och du tar upp om att... Ja, nej men alltså... Jag är lite rädd för det här med att gå in i att vara tillsammans med någon. För jag är så duktig på att... Jag löser allting själv och allt funkar bra själv. Och jag vill liksom inte... Jag vet vad jag har och jag vet att det funkar. Men jag vet inte vad jag kan få. Och nu sitter det här och säger att... nästan motsatsen att
vilken man... Vilken utveckling!
Ja, jag känner bara wow. De som har lyssnat på podden från när vi poddade med David till nu.
Alltså jag blir ju ledsen. Alltså wow! Jag hade inte ens tänkt på det faktiskt.
Nej. Jag säger det och jag bara wow.
Ja, faktiskt. Tack att du sa det. Men ja, det är helt sant. Alltså jag har absolut tänkt på det. Speciellt nu när vi ska flytta ihop liksom så blir det så påtagligt att man ger sig in på något helt nytt. Och det är ju samma, likadant för dig.
Ja.
Det roliga är att Elsa och jag gör ofta saker lite simultant. Nu ska vi liksom med 2 veckor mellanrum lämna våra egna lägenheter och
bli sambos. Bli sambos för första gången i livet. Alltså det är helt sjukt.
Ja,
och
Anna inte känt
varandra. Nej, våra själar måste ha levt samma liv en gång i tiden typ.
Ja, jag tror det.
Det är så mycket som klingar, går i samma, vet du det, samma, klingar i samma melodi typ.
Ja, och typ i lördags så var vi på ett yoga.
Ja.
Och så fick vi frågan om vi är syskon. Inte för att vi ser ut lika. Men för att vi har samma energi och samma utstrålning.
Av yogaläraren så också jag att hon är väldigt, jag har väldigt mycket respekt för henne.
Verkligen.
Jag känner Elaine de Sousa. Nej, det är kul alltså.
Verkligen. Oh. Men nu Elsa, vad är din veckas lyckopiller?
Måste säga sol och vår.
Älskar.
Ja, senaste veckan i Göteborg har varit magisk. Jag tror den har varit på många håll i landet, men... Nej, jag har njutit väldigt mycket av solen nu. Både suttit utomhus och pluggat, gått på kaféer, tagit långpromenader, legat på min balkong och tagit lite naps i solen. Alltså, till och med gjort en yoga på min takterrass första för året. Och jag bara, det var så härligt. Ja, nej, jag bara älskar solen. Jag är riktig soldyrkare. Med parentes för att vi läser hudkursen om man ska smörja in sig. Jag smörjer in mig.
Okay.
Jag älskar solen.
Ja, vårsolen är det farligaste. Yeah. Det är så himla stark.
Yes.
Och speciellt när vi är så vita efter vintern så bränner man sig lätt.
Yes.
Men älskar, jag har sett dina stories från din balkong och sen bara... jag vill vara där.
Det är verkligen den delen som jag kommer verkligen bäva för att lämna nu när vi flyttar. Liksom, för att min balkong är fantastisk, men...
Kommer ni ha en balkong på nya lägenheter?
Det kommer vi, men inte så stor och inte i soligt läge så som jag har nu. Jag har en toppbalkong, så... Men man kan inte få allt här i livet och jag kanske får en balkong en annan gång i livet igen.
Ja, du får Anton.
Jag får Anton. Anton är värd mycket mer än en solig balkong. Hur mycket jag älskar min balkong så har jag Anton alltid före.
Exakt. Vad härligt. Ja. Wow.
Ja, så då, hälsning till er är att smörja in sig med solskydd. Vad vill du hälsa?
Jag vill hälsa att, att även om du tänker något idag så kanske inte tänker det imorgon.
Jajamän. Peace out.
Läkare med Värna och Elsa.